Det här programmet är det andra i en serie med tre program där jag försöker hitta fram till ett bibliskt och kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket. Det första programmet sändes för 4 veckor sedan och det hade då rubriken Judarna, Guds förbundsfolk. Det andra programmet i serien är alltså det som vi sänder idag och det har rubriken Israel, judarnas nation. Tredje programmet i serien kommer den 4 maj och då har det rubriken Jesus, judarnas konung. I första programmet så försökte jag utifrån Bibeln visa att judarna fortfarande är Guds utvalda folk och att det är de som är förbundsfolket även i det nya förbundet. Vi kristna är endast av nåd inympade i det sanna trädet som är Israel. Och jag pratade då även om att den så kallade ersättningsteologin som säger att judarna inte längre är Guds folk, att den är en villolära som kan leda till att man stöts bort av Gud och drabbas av en förblindelse. Och jag varnade för att en sådan förblindelse kan få ödesdigra konsekvenser, inte minst i den yttersta tiden. I det här programmet så vill jag visa dig att Israel är judarnas nation och att detta är Guds vilja även för det geografiska Israel som finns idag. Inom ersättningsteologin så säger man att Israel idag inte är ett land utan är utav andlig natur och att det är liksom i de kristnas hjärtan som Israel finns. Det geografiska Israel är enligt ersättningsteologin bara ett historiskt misstag. Sedan så finns det också grupperingar och kyrkor som har varit ännu mer exklusiva och hävdat att det är enbart de själva som är det nya Israel. Och det gäller till exempel för katolska kyrkan, Jehovas vittnen och många andra grupper. I det här programmet så ska jag också peka på vikten av att acceptera judarnas och Israels roll för att man ska kunna begripa Bibelns texter och för att man ska förstå sig på det profetiska skeendet i världen, inte minst i den yttersta tiden. Att se på Israel som judarnas och Guds nation, det är en ögonöppnare för väldigt, väldigt mycket. Och jag ska nu inledningsvis säga att jag inte kommer att gå in så mycket på Israels eller de arabiska folkens anspråk på territorium och inte heller på krigen i Mellanöstern eller andra historiska fakta kring Israel. Det vore visserligen väldigt intressant och nyttigt att göra så eftersom det finns så mycket oerhört intressanta historiska fakta som aldrig kommer fram i tidningar, radio, tv och i skolor. Men så är det ju också så att väldigt ofta så står ord mot ord och då är det såklart svårt att veta vad som är 100% sant och rätt om man inte själv varit på plats vid rätt tidpunkt. Människor är ju väldigt sällan rakt igenom sanna och det gäller tyvärr även för många teologer och predikanter har jag upptäckt på senare tid. Min utgångspunkt är istället vad vi kan hitta i Bibeln om Guds beslut gällande Israel och det judiska folket och hur Gud vill att vi kristna ska förhålla oss till detta. Det måste ju vara det bästa för oss. Och därför så blir det då en hel del bibelord i dessa program. Nu ska vi då resonera lite kring det här med nationen Israels geografiska återupprättande. Och jag hoppas att vi alla är överens om att Israel en gång för länge sedan funnits som en geografisk och biblisk nation. Allt annat än det är ju ren historieförfalskning. Men sedan så finns det ju också som bekant ett geografiskt Israel sedan 1948. Och man kan då fråga sig om detta Israel är förutsagt i Bibeln och om det är Guds vilja. En del menar att Bibeln tydligt visar att Israel skall återupprättas så som också skedde 1948. Andra menar att det nya Israel bara ska finnas som ett dolt rike i de kristnas hjärtan. Om det skulle vara på det sättet så är ju tillkomsten av dagens Israel bara en tråkig miss i historien och bara något som tillkommit utan Guds mirakulösa ingripanden. Men vad säger då Bibeln om det här? Ja, först kan vi konstatera att judarna en gång för cirka 3250 år sedan slog sig ner i Kanans land och bildade det första Israel. Inte bara Bibeln utan även allmänt accepterad arkeologi och historieskrivning ger oss besked om detta. Men enligt Bibeln så gav Gud detta område till judarna och det skulle tillhöra dem för evigt. Det kan vi se i första Moseboken, kapitel 17, vers 7-8. Där Gud utlovar detta område till judarnas stamfader Abraham och hans efterkommande. Så här står det. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du nu bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Där var det slut på bibelcitatet. Nu protesterar du kanske och säger att Gud ju bröt förbundet med judarna och därmed tog ifrån dem landet som de hade fått av honom. Och då ska vi minnas två saker. Dels att det var judarna som bröt mot förbundet med Gud och dels att Gud trots det inte ångrar eller tar tillbaka sina gåvor. Inte minst när han har lovat dem för evigt. Och det kan vi till exempel se i Romarbrevet, kapitel 11, vers 28-29. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Nu ska vi konstatera det att Gud genom sina profeter tydligt förutsade att judarna skulle fördrivas ut ur detta sitt land till fångenskap i Babylonien. Och detta var på grund av deras olydnad. Men det betyder ju inte att de förlorade äganderätten till sitt land. Deras återvändande från Babylonien förutsågs ju också. Och även här vittnar allmänt accepterad arkeologi och historieskrivning om dessa händelser. Och i Bibeln är de här händelserna också väl dokumenterade. Men sedan ser vi en annan intressant sak i Bibeln och det är att Gud genom sina profeter också förutsade att det judiska folket efter återkomsten till från Babylonien skulle komma att fördrivas från sitt land ännu en gång och denna gång ut till alla jordens folk och länder. Och där slutar inte förutsägelsen utan det står också att de sedan skulle återföras därifrån. Men det står inte i Bibeln att dessa händelser sedan inträffade. Så just dessa förutsägelser gäller alltså ett skeende efter det att Bibeln skrevs och blev till. Vi kan läsa om att judarna skulle spridas ut till och återföras från alla länder på många ställen i Gamla testamentet. Men jag ska bara läsa två. Och vi börjar med profeten Hesekiels bok i Gamla testamentet och det är kapitel 22, vers 14-16. Jag, Herren, har talat och jag fullbordar det också. Jag ska skingra dig bland hedna folken och sprida ut dig i länderna. Så ska jag skaffa bort din orenhet ifrån dig. Du ska bli vanärad inför folken genom din egen skuld. Och du ska inse att jag är Herren. Och där var det slut. Och sedan av innehållet i profeten Jesajas bok, kapitel 11, vers 12 i Gamla testamentet, så förstår vi också att judarna en gång skulle bli spridda ut över hela jorden, men också att de skulle hämtas därifrån av Gud. Och det står så här: Han ska resa ett baner för hedna folken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Och där var det slut. Och det är ju helt klart då att dessa bibelord inte handlar om fångenskapen i Babylonien, eftersom judarna då i stort sett bara hamnade där. Bibelorden syftar på det som skedde från år 70 och framåt när judarna spreds ut över hela världen och just nu håller på att hämtas tillbaka igen. En annan sak som får oss att förstå att Bibeln talar om två olika återvändanden till Israel är dels att återvändandet från Babylonien gick lugnt tillväga medan återvändandet från jordens alla länder ska bitvis gå våldsamt tillväga. I profeterna Esras och Nehemjas berättelser i Bibeln så kan vi läsa om när de första cirka 50 000 judarna återvände från babyloniska fångenskapen. De hade då fått den persiske kungens uppdrag att göra så, och det var för att återuppbygga templet i Jerusalem, och han hade till och med utrustat dem för den här uppgiften. Detta gick alltså mycket lugnt och ordnat tillväga, och judarna kom tillbaka till ett rätt så tomt land. Deras övergivna land låg där liksom och väntade på deras ankomst. Men profeten Jeremia berättar om att det också ska ske en helt annan typ av återkomst och som är från alla jordens länder. Denna återkomst till Israel ser väldigt annorlunda ut mot den som Nehemja beskrev. Så det kan inte vara samma händelse som dessa två profeter talar om. Jeremia skriver att denna senare återkomst ska vara en så stor händelse att den överglänser flykten ut ur Egypten under Mose ledning. Och han skriver att Gud både ska sända människor som fiskar fram judarna ur deras gömställen och jägare för att jaga dem tillbaka till Israel. Och vi kan läsa om detta från Jeremia kapitel 16, vers 14-18. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land. Utan så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit han hade drivit bort dem. Ty jag ska föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Se, jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de ska fiska upp dem. Sedan ska jag sända bud efter många jägare, och de ska fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. Ty mina ögon ser alla deras vägar. De kan inte gömma sig för mitt ansikte, och deras missgärning kan inte döljas för mina ögon. Och först ska jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd, därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och vedervärdiga gudar och fyllt min arvedel med sina avskyvärdheter. Där var det slut på bibelcitatet. Den här texten kan alltså inte handla om judarnas återvändande från fångenskapen i Babylonien. Det här låter istället som den period som påbörjades cirka 50 år före det att staten Israel bildades 1948 och som kulminerade i Hitlers hetsjakt på det judiska folket. Hitler var ju den absolut värsta jägaren som vi någonsin skådat. Fiskarna som Gud manar fram här kan vara alla de som har hjälpt judarna att flytta från öststater och andra länder till Israel. Längre fram i Jeremias bok står att judarna ska komma tärda och gråtande till sitt land. Så det här återvändandet är alltså något helt annat än det välorganiserade återvändande som skedde från fångenskapen i Babylonien. Vilket landområde är det då som judarna ska återkomma till denna andra gång? Är det ett nytt landområde eller är det samma Israel som de flydde ifrån för 2000 år sedan? Också det här står tydligt om på många ställen i Bibeln, men det får räcka med detta ord ifrån Hesekiels bok i Gamla testamentet. Kapitel 20, vers 41-42. Som en ljuvlig doft ska jag ta emot er. när jag för er ut från folken och samlar er från de länder där ni har varit kringspridda. Jag ska bevisa mig helig bland er inför hedna folkens ögon. Ni ska inse att jag är Herren när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Och det var slut där. Som man kan förstå av detta bibelord så är det alltså till samma landområde som Gud lovade Abraham som judarna även denna gång återvände till. Alltså till det som var och är Israel, judarnas egna land för evig tid. Vi kan se ytterligare en sak som visar att Bibeln talar om två återkomster till Israel. I profeten Amos bok i Gamla testamentet står nämligen att en gång ska judarna komma tillbaka till Israel och sedan aldrig mer bli utspridda igen. Det här kan alltså inte handla om återkomsten från Babylonien utan en annan och då en sista gång. Och det står så här i kapitel 9, vers 14-15 i Amos bok. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren din Gud. Och det var slut på bibelcitatet där. En annan sak som framkommer i Hesekiels bok, kapitel 39, vers 27-28, är att varenda en i det judiska folket ska föras tillbaka till det återupprättade Israel. Det hände inte efter fångenskapen i Babylonien och det har inte hänt fullt ut ännu. Det är lika mycket judar kvar ute i världen som det finns i Israel idag. Så den sista återflyttningen pågår just precis nu i vår tid. Och det står så här i Hesekiel. När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder bevisar jag min helighet genom dem inför många hedna folks ögon. Då ska de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hedna folken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Och där var det då slut på bibelcitatet. Och det är alltså mycket i Bibeln som pekar på att dagens Israel är förutsagt i Bibeln och att allt är enligt Guds vilja och plan. Och om man bara tillåter sig att fundera en liten smula så förstår man att återupprättandet av dagens Israel måste ha föregåtts av en lång rad mirakulösa händelser där Gud på ett radikalt sätt har gripit in i historien för att möjliggöra detta. Bildandet av dagens Israel är ingenting som har kunnat ske med ett enkelt knäpp i fingrarna med tanke på alla oerhört komplicerade omständigheter. Ser man i den historiska backspegeln så är dagens Israel ett enormt Guds under. Och vi ska också väga in det fantastiska att judarna även har fått tillbaka sitt språk, något som ju också hade gått förlorat. Och det innebär att de nu återigen är ett folk med ett språk och ett eget land. Och jag hoppas att du kan se att detta är precis vad Gud vill. Att det sedan då händer otrevliga saker nere i Mellanöstern, det är en annan sak. Det hindrar inte Guds plan för judarna och Israel. För Guds plan är inte beroende av om människor gör fel eller rätt. Nu vill jag lyfta fram en profetisk tidstermometer som jag tror blir mer och mer viktig för oss ju mer vi närmar oss den yttersta tiden. Det här är nämligen en termometer som jag tror Gud vill att vi ska använda för att vi ska kunna hålla oss andligt vakna fram till Jesu återkomst. Och jag väljer att säga termometer. meter istället för klocka, eftersom vi inte kan säga med exakthet var på den profetiska tidslinjen vi befinner oss eller kommer att befinna oss. Den här profetiska tidstermometern kan man bara använda på den geografiska nationen Israel. Så ska man kunna använda den så måste man ha förstått och accepterat att Guds hela plan för världen kretsar kring nationen Israel och det judiska folket. Annars kommer man att avläsa den här termometern fel och tolka Bibeln och det profetiska skeendet helt galet. Och det kan vara mycket ödesdigert i sådana fall då, som vi ska se senare. Använder vi den här tidstermometern rätt däremot så kan vi till exempel få en aning om var någonstans vi befinner oss i det profetiska skeende som Bibeln förutsagt. Och när vi till exempel hör folk som säger att Jesus troligen kommer under 2007, då kan vi kolla med vår termometer och se om det verkar troligt. Och hur funkade det här då? Jo, vi måste ställa in skärpan rätt först och sätta på oss rätt glasögon. För ett fel vi gör när vi läser Bibeln är att vi har på oss kristendomsglasögon, trots att kristendom inte är ett bibliskt begrepp. Jesus, han startar ju ingen ny religion. Och det gör att vi kanske missförstår många texter i Bibeln och inte minst texter om yttersta tiden. Och i sådana fall så får vi fel utgångspunkt och fel perspektiv. Som jag visade i mitt förra program så är det judarna som är Guds förbundsfolk. Hela Bibeln är centrerad kring det judiska folket. Och det finns ingen övergång till kristendom i Bibeln, utan den talar om en inympning av hedna folken genom Jesus in i det äkta trädet som är Israel. Och som jag då försökt visa i det här programmet så är Israel judarnas nation. Vi bör alltså bli mer fokuserade på judarna och Israel, och läser vi Bibeln med de glasögonen, då tolkar vi både Bibeln och det profetiska skeendet mycket bättre. På flera ställen i Bibeln så används fikonträdet som en bild av Israel, och vi kan bland annat se detta i profeten Hoseas bok i Gamla testamentet, kapitel 9, vers 10, där Gud säger så här: "Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd." Och i profeten Joels bok i Gamla testamentet, kapitel 1, vers 67, så säger Gud så här: "Ty ett hedna folk har dragit upp över mitt land, ett mäktigt folk som ingen kan räkna, med tänder som ett lejon och kindtänder som en lejoninna. De har ödelagt min vinstock och förstört mitt fikonträd." Slutcitat. I Nya testamentet kan vi läsa om Jesus och fikonträdet. Vid ett tillfälle så förbannade han ett fikonträd eftersom det inte bar någon frukt. Och det var troligen en profetisk handling och en bild av det judiska folkets kommande öde. Vid ett par andra tillfällen använde Jesus fikonträdet som en liknelse när han talade, och vi ska se på två sådana tillfällen. Det första tillfället är när Jesus talar om fikonträdets knoppning, och han sitter då ensam med lärjungarna på Oljeberget, och så talar han med dem om yttersta tiden, då allt i skriften ska gå i uppfyllelse, som det står i Lukas kapitel 21, vers 22. Det här handlar alltså om den absolut yttersta tiden som vi fortfarande väntar på. Och när det gäller frågan då om när detta ska komma och hända, så säger han så här i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 32-33. Och nu läser jag ju 1917 års översättning, för jag tycker det är lite tydligare där. "Ifrån fikonträdet må ni hämta en liknelse. När dess kvistar begynner att få sav och löven spricka ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, då kan ni och veta att han är nära och står för dörren." Det andra tillfället där Jesus använder fikonträdet som en liknelse är i liknelsen om vingården. Och det är ganska uppenbart att det här också handlar om det judiska folket. Och vi ska läsa om den ifrån Lukas evangeliet kapitel 13, vers 69. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska du få stå och suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom, herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars ska du hugga ner det. Slutcitat. Så ifrån Bibeln kan man då förstå ett antal saker angående fikonträdet. För det första så är fikonträdet en bild av Israel och det judiska folket. För det andra så har Gud låtit en förbannelse drabba det judiska folket som gjort att trädet har varit förtorkat, dött och utan vare sig knoppar, blad eller frukt. Det gamla förbundet är inte aktuellt längre och det går inte att hämta några välsignelser ur det för judarnas del då. Det nya förbundet sedan, det tillhör visserligen judarna, men judarna har ju ännu inte tagit till sig detta och har alltså inte en källa med levande vatten att ösa ur ännu. Det tredje vi kan förstå är att Gud har bestämt en tid när det judiska folket och Israel ska börja blomma och ge frukt. Han vårdar dem likt en trädgårdsmästare och han vet att blomningen ska komma till slut. Och för det fjärde så kan vi förstå det att när livet börjar återvända till fikonträdet, när knopparna börjar synas, då går vi in i den yttersta tiden när allt i skriften blir uppfyllt. Då ska hela Israel bli frälst. Ja, på det här sättet så utgör det judiska folket och Israel en grund för den tidstermometer som vi kan använda för att få en aning om var någonstans i det profetiska skeendet vi befinner oss. Och hur avläser man då den här termometern? Jo, det gör man då genom att se på fikonträdet Israel och sedan stämma av det vi ser med Bibelns texter. Och var befinner vi oss då på den profetiska tidsskalan idag? Ja, en sak som redan skett och som Bibeln ju förutsagt som vi har sett, det är att nationen Israel ska återuppstå i närheten av den yttersta tiden. Och det finns alltså många tydliga bibelställen om detta. Men nu tar vi inga mer om dem. Och den här händelsen, den har ju uppenbarligen redan hänt. Och vi befinner oss då alltså efter denna händelse på den profetiska tidsskalan. Sen efter det att Israel har återuppstått, vad ska hända då? Jo, det kan vi bland annat läsa om i det 12:e kapitlet i profeten Sakarjas bok i Gamla testamentet. Jag ska läsa några utvalda delar där. Först vers 2. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Sen vers 3. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Vers 6. På den dagen ska jag låta Judas stamförsta bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärvar så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem ska fortfarande trona på sin plats där det nu ligger. Och där var det slut på bibelcitaten. Och här tycker jag att vi landar rakt ner i vår samtid. Tycker du inte det här låter likt så som det är med Israel idag? De flesta är ju emot Israel, men israelerna är starka och de ger dubbelt igen. Och sen att alla världens länder ska bli emot Israel, det skulle man kunna se som ett enat FN som agerar mot Israel. FN representerar ju i stort sett alla världens länder Och det finns ju ingen annan stat som har blivit så orättvist behandlad av FN som just Israel. Och genom åren så har det höjts rop att just FN ska agera mot Israel även militärt. Så det här är något som vi bör ha ögonen på nu i våran tid. Vad ska då komma efter detta? Efter där vi är nu? Jo, det kan vi också läsa om i Zakaria kapitel 12 och vers 10 och framåt. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet ska sörja var släkt för sig. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Och där var det slut på citat. Det här är alltså frågan om en äkta väckelse i hela Israel med en stor förkrosselse i grunden. Och det är vid denna tidpunkt som judarna förstår att Jesus faktiskt är deras messias. Och det leder dem till en enorm förkrosselse över vad de gjorde med honom för cirka 2000 år sedan. Väckelsen beror inte på judarnas egna gärningar, deras fromhet eller godhet. Kom ihåg det när man fördömer de tuffa israelerna. Det här händer för att Gud själv har bestämt så. Den här stora väckelsen i Israel, den har ju inte hänt ännu. Och det är först en tid efter den som Jesus kommer tillbaka. Och därför så tror jag att vi har ett antal år kvar till att Jesus kommer. Jag är inte 100% säker på det, men jag är ändå hyfsat säker. Att totala väckelse kommer över Israel, så skall man kunna se att det börjar knoppas på fikonträdet. Och det är något som vi kan hålla utkik efter i vår tid. Så se på fikonträdet. Håll ögonen på Israel och det judiska folkets andliga utveckling. Då håller du dig själv lättare andligt vaken. En sak som vi sett tidigare i Hesekiels bok, kapitel 39, vers 27-28, det är att alla judar ska föras tillbaka till det återupprättade Israel. Detta är också en sak som återstår före det att Jesus kommer tillbaka. Så använder vi tidstermometern och ser på fikonträdet, så är alltså detta också ett tidstecken att invänta och vara vaken på. Nu ska vi se med en liten annorlunda infallsvinkel på Israels frälsning. Som vi sett tidigare så ska det bli en heltäckande väckelse i Israel i ändens tid. Hela Israel ska bli frälst. Samtidigt så kommer vi att få uppleva ett stort avfall bland de kristna enligt andra Thessalonikerbrevet i Nya Testamentet. Och vi ska läsa från kapitel 2, vers 1-3. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda. Nu hoppar jag lite. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son, det är antikriste, öppet träda fram. Slutcitat. Före det att vi får möta Jesus så måste alltså ett avfall ske och antikrist träda fram, står det här. I en del biblar så står det om det stora avfallet. Och avfaller, det gör man från tro på Gud. Så det här handlar om ett stort avfall i den kristna kyrkan. För det kan ju inte handla om judarna. Eftersom de har varit avfallna och i den yttersta tiden här så ska de vakna upp andligen. Och det har vi sett tidigare. Så samtidigt som judarna tar emot evangeliet i fullt mått så sker det ett stort avfall från den kristna tron ute i den övriga världen. Det här sker när alla judar samlats till Israel och judarna och Israel blir därmed det starkaste vittnet mot antikrist i den yttersta tiden. Och du kan ju tänka dig vad det kommer att reta upp honom. Ser vi på fikonträdet på rätt sätt så är detta med avfallet i den yttersta tiden också ett tidstecken att invänta och vara vaken på. Bibelläraren Sven Reichman har tagit upp det här på ett väldigt intressant sätt i en av sina böcker. Och han säger ungefär så här, att de allra första kristna, de var ju judar allesammans. Och alla de 3000 som kom till tro på den så kallade första pingstdagen, de var också judar allesammans. Men så här var det bara till en början. Från runt år 135 efter Kristus så finns det ingen mer dokumentation om några Jesus-troende judar. De verkar liksom ha försvunnit då. Så när de sista judarna fördrevs ut ur sitt land just år 135 av kejsaren Hadrianus så lämnade också evangeliet Israel och judarna. Och samtidigt som de spreds ut över hela världen så spreds också evangeliet ut över hela världen bland hedningarna. Det här verkar liksom hänga ihop på något märkligt sätt. Men lyssna nu till något ännu mer intressant då. I takt med att den första stora judiska återflyttningen till Israel organiserades i slutet på 1800-talet så uppstod också den moderna Jesus-troende rörelsen inom just judendomen. Och i takt med att allt fler judar flyttar tillbaka till Israel så ökar antalet Jesus-troende judar. Samtidigt så sker det ju faktiskt en tillbakagång för evangeliet i de länder som har varit kristna en längre tid. Så dels börjar detta likna knoppningen på fikonträdet. Och dels börjar vi se det stora avfall bland de kristna som vi läste om i andra Thessalonikerbrevet. När judarna nu återvänder till Israel så återvänder liksom evangeliet till Israel och det judiska folket. För när Bibeln talar om väckelse i ändens tid så handlar det om judarnas frälsning. Det här måste alltså läsas med rätt glasögon. Och när alla judarna till slut blir frälsta så har evangeliet förmodligen då blivit så svagt ute i den övriga världen att det är därför som antikrist först då kan träda fram öppet. Då har ju alla hinder röjts ur vägen. När ljuset går upp över Israel då faller ett tungt mörker över den övriga världen. Och detta är också något att vara observant på redan i vår tid. Om nu Israel blir det starkaste vittnet mot antikrist, vad kommer då det att innebära för Israel? Jo, antikrist kommer att dra upp mot Israel och inta Jerusalem tillsammans med alla jordens länder i ett sista försök att utplåna judarna fullständigt. Men det blir också det sista han gör efter sina, vad jag kan se, 7 år som både politisk och andlig ledare över alla jordens länder. Vi kan läsa om det här på flera ställen i Bibeln, men vi ska fortsätta att läsa ifrån Sakarjas bok kapitel 14 och vi tar vers 1-4 ett långt stycke. Det står så här: Se, Herrens dag kommer, då skall man dela bytet bland er, ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem, österut, och Oljeberget ska delas mitt i tu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias juda kungstid. Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. Slutcitat. Här gör tydligen Israel inte längre något större motstånd mot anfallande soldater. Och det beror troligen på att de före detta har blivit frälsta allesammans. De har då blivit så ett med sin Messias att de går korsets väg precis som han gjorde. Och precis då, när judarna nått fram till den här fullständiga förkrosselsen och ödmjukheten, då kommer Jesus tillbaka och räddar dem. Men denna gång så kommer han inte ridande på en åsna. Nu kommer Jesus så att alla ser det och förstår det. Och han kommer med sin fulla makt och sin fulla härlighet. Och direkt vid sin ankomst så förgör han både antikrist och alla de soldater som har dragit upp mot Israel. Och därefter så inrättar Jesus det så kallade tusenårsriket, där han själv ska vara kung över jordens alla folk i 1000 år. Och lag ska utgå från Jerusalem. Först därefter så kommer den slutliga domen, vad jag kan se. Lyssna nu till min personliga hälsning till just dig. Om den här bilden som jag har tecknat av den yttersta tiden är sann och korrekt, inser du då vad allvarligt och ödesdigert det kan vara om du inte har förstått och accepterat Guds plan för nationen Israel och det judiska folket? Det är i sådana fall stor risk att du inte ser var världen befinner sig och vart den är på väg. Och det är stor risk att du blir blind för antikrists förrädiska framträdande. Underordnar man sig honom så är man så gott som förlorad. Så se på fikonträdet Israel med rätt glasögon. Det är min allvarliga uppmaning till dig. Då är chansen stor att du prickar rätt i tolkningen av bibelordet och det profetiska skeendet, och risken mindre att du dras med i antikrists korståg mot Guds förbundsfolk, judarna. Känner du dig nu orolig och att du vill få Guds beskydd och vila i hans vägledning och vara hans barn, så ska du be med i den här bönen som jag ska be nu. Jesus, jag vill att du ska få vara Herre och Gud i mitt liv. Jag bekänner att jag har gjort och tänkt mycket som har varit helt mot ditt ord och dina bud. Förlåt mig alla mina synder. Gör mig till ett barn i ditt rike. Och gör mig till en medborgare i både det himmelska och det jordiska Israel. Jag bekänner att det judiska folket är ditt förbundsfolk, och jag vill bli en inympad kvist i det trädet. Tack Jesus för din nåd att jag får vara med på den sidan som inte kommer att förledas av antikrists alla tecken och under. Döp mig i din heliga ande så att jag får den kraft och vishet och vägledning som jag behöver så mycket. Ge mig ett bönespråk i nya tungor till min uppbyggelse. I mig själv förstår jag ingenting, och jag kan ingenting själv göra åt min frälsning och min evighet. Så gör du allt åt mig, min Herre Jesus, Kristus och Gud.